Onsdagen den 20 november hade Alma varit försvunnen i 5 dygn. Lastbilschauffören som polisen grep i samband med insatsen på E22 utanför Trelleborg togs in på förhör. Förundersökningsledare Eva-Lena Larsson.
Alltså han hävdar att han har ingen aning om hur den här mobilen har hamnat i hans läpp. Och det tyckte jag ju var väldigt märkligt.
Den vita lastbilen hade fångats på övervakningskameran vid bensinmacken i Sikmark natten Alma försvann. Polisens teori var att Alma fanns i lastbilen när den lämnade Sikmark. Men så gjordes en upptäckt som skulle avskriva chauffören från alla misstankar. För det visade sig att lastbilen hade en kamera monterad innanför vindrutan som spelat in allt i bilens färdriktning. Klädd i sin svarta munkjacka såg man Alma där vid bensinmacken.
Hon var som ett spöke som dök upp där. Och vi förstod att Alma är kvar i Norrbotten.
På filmen kunde man se hur Alma liksom stirrade på lastbilen när den startade och började köra. Som om hon försäkrade sig om att den verkligen åkte. Och det gjorde den. Med hennes mobil i lastutrymmet.
Och nu i det här läget så får ni ju tillgång till mobilen. Och vad betyder det för utredningen?
Det var viktigt. På den där mobilen hittade vi samtalsloggar, meddelanden, bilder. Vi såg det här som ett stort genombrott.
På telefonen fanns en bild på en för polisen okänd person. En ung kille med bruna ögon och mörkt lockigt hår. Han satt på en grå häst, han log, såg snäll ut. Det var den första närbilden på Sam. Den första där man såg honom tydligt. Och polisen var säkra på att det var han.
Vid det här laget hade vi pratat med ganska många ungdomar. Och det var fler som kunde säga att det där, det är Sam. Vi var på rätt spår.
Du lyssnar på fallet Alma Diaz, en P3-serie i 7 delar, med mig Jenny Ljungmark. Tredje delen, avskedsbrevet.
Polisen vill nu komma i kontakt med en kille som tjejen ska ha träffat på Instagram.
Enligt polisen har han haft tät kontakt med den försvunna tjejen och man hoppas nu att någon ska känna igen honom.
Fick du mitt meddelande? Du hittar mig på Tysta huset. Jag tänker göra det.
Bloggen Tysta huset var stängd för allmänheten. Jag fick vänta några timmar innan min registrering godkändes. Typsnittet var oansenligt och avsändaren anonym. Bloggen verkade ha funnits i många år. Inga bilder eller reklam. Utan sida upp och sida ner med inlägg från anonyma personer som diskuterar självmord. En intern och lite krass känsla. Vilket är bästa sättet att dö på? Inlägg från de som försökt och ångrat sig. Det handlar om vilka substanser de tagit, hur de verkade och samspelade. Och under varje text så fanns långa kommentarsfält. Vissa personer hejade på dem som funderade på självmord.
Tyvärr är det så att man kan ju få instruktioner om allt via nätet.
Ulla Karin Nyberg är psykiatriker och en av Sveriges främsta experter på suicidprevention.
Och det här att förbereda ett effektivt självmordsförsök, det är väldigt riskabelt.
Jag ringde henne samma dag jag hittade Tysta huset. Jag behövde hjälp att analysera Sam och Almas inlägg. Längst upp där på den sidan om du ser det så är det ju... Jag hittade Sad Sams inlägg på forumet. Han skrev att han ville ta sitt liv. Ser du?
Mm, jag ser.
Om han menade allvar med det han skrev kunde Ulla-Karin Nyberg inte svara på. Men hon sa att den här typen av slutna forum är riskfyllda.
Alltså en dialog som blir mer som en förstärkt monolog därför att alla tycker precis samma sak. Den kan ju bli destruktiv och farlig.
Särskilt farliga är forum där många delar samma typ av destruktiva tankar utan att någon finns där som ifrågasätter.
Så att det är de här obevakade slutna rummen som är mest riskabla, och de finns ju.
Alma, med namnet Diasaster, hade skrivit flera inlägg. Hon kommenterade Sad Sams texter och försökte få honom att ändra sig.
Sam, lyssna på mig. Om du dör kommer du aldrig tillbaka. Du har bara ett liv och du kommer aldrig kunna ångra dig om du avslutar det.
Och när jag läste vidare såg jag att Alma fick stöd av flera andra. Stämningen var inte så likriktad som jag först trodde. Personer som själva haft självmordstankar men som nu mådde bättre försökte få Sam att tänka om.
Jag vet hur det är att gå runt med den där känslan. Det är hemskt. Det kan bli bättre. Jag har varit sjukt deppig, men med rätt medicinering kommer jag ur det. En dag kommer du se tillbaka på allt det här och tacka din kompis.
Enligt Ulla-Karin Nyberg kan såna här kommentarer vara livsviktiga. När någon mår dåligt och funderar på att avsluta sitt liv kan det vara väldigt små saker som avgör. En liten vänlig handling eller ett ord kan rädda någons liv. Och hon tyckte att Alma hade skrivit någonting viktigt till Sam.
Om du dör kommer du aldrig tillbaka. Fattar du det? Det är slutet. Det tycker jag är en otroligt fin sak att skriva. Därför att många unga, de verkar inte riktigt förstå att döden är för alltid. Det är svårt att föreställa sig ett liv utan att jag finns i det.
Men om kommentarerna från Alma och de andra lyckades övertala Sam och fortsätta leva kunde Ulla-Karin Nyberg inte svara på, bara utifrån innehållet på bloggen. I kommentar efter kommentar så skriver Sam om hur dåligt han mår.
Orkar inte mer. Livet suger. Det finns bara falskhet.
Och Alma blir mer och mer desperat.
Gör inte, Sam. Om du dör vill jag också dö.
Jag frågade Ulla-Karin Nyberg om hon trodde att Sams självmordstankar kunde smitta Alma.
Ja, det är inte så att om jag mår bra och så träffar jag någon som mår dåligt och tänker på självmord, att jag då börjar må dåligt och tänker på självmord. Men om jag däremot är sårbar och kanske själv mår dåligt och känner mig vilsen och så träffar jag någon annan som känner likadant, det då det kan bli en stark gemenskap.
Jag tog mig till poliskontoret i Sikmark för att berätta vad jag hittat på Tysta huset. Nu följde polisen samma spår som mig, Sam och hans vänskap med Alma.
Ja.
Förundersökningsledare Eva-Lena Larsson tog emot på sitt tjänsterum. Jag slog upp min laptop och visade henne kommentarsfältet där Alma och Sam skrivit.
Så här kan du se deras konversation.
Och scrollar du upp igen så jag får se det första på.
Tanken på att Alma skrivit på ett hemligt självmordsforum var svindlande. Men det var en annan sak som fick min puls att höjas. På Eva-Lena Larssons skrivbord så såg jag Almas mobiltelefon. Telefonen som polisen hittat i lastbilen. Det stod Almas namn på en ziplockpåse och där i låg den. Hade teknikerna analyserat den? Hur mycket information satt polisen på? Och vad visste de som jag inte visste?
För jag antar att de måste ha någon slags inloggningsuppgifter.
Eva-Lena, har du en minut?
Vänta lite, vi sitter i ett möte här inne. Så...
Vi blir avbrutna av en kollega som vill prata med Eva-Lena Larsson ostört.
Det är ganska viktigt,
ja.
Alltså.
Jag ska bara ta det här, men sitt kvar, jag vill prata med dig sen.
Absolut. Jag blev ensam kvar i hennes tjänsterum. Här var min chans. Jag sträcker mig efter plastpåsen på skrivbordet, öppnar den och tar ut Almas mobil. Jag kopplar den till min dator. En ruta om lösenord kommer upp på skärmen. Jag provar samma lösenord som till Almas Instagramkonto. Jag gör en kopia av Almas telefon. Sakta förs innehållet över. Varje sekund känns som en evighet. Men jag hinner precis.
Ursäkta mig.
När Eva-Lena Larsson kommer tillbaka ligger Almas mobil åter i påsen på bordet.
Vi ska prata mer om det där nu tycker jag. Den här anonyma personen som du säger.
Jag har aldrig gjort något liknande förut. Men jag ångrar inte idag. Inte med tanke på att innehållet i mobilen skulle föra mig närmare sanningen om Alma. Ja, det är Jenny. Samma eftermiddag ringde det på min mobil. Det var Saga Pettersson, Almas bästa vän. Hon följde nyhetsrapporteringen som alla andra och nu var hon upprörd och hade ringt till polisen men inte lyckats få reda på mer.
Alltså, borde de inte hitta den där Sam snart?
Jo, det kan man ju tycka.
Men kan man inte bara kolla upp hans dator eller mobil eller något?
Jo, jag tror att de försöker göra det, men sånt där är ju, du vet, det är ju svårt.
Och som alltid med Saga så fick jag den där känslan. Det var något hon inte fick sagt.
Kan inte det här vara över snart?
Men den här historien var långt ifrån över. Inte nog med att 14-åriga Alma Diaz var försvunnen. Nu gick polisen ut med en till efterlysning. Bilden på pojken när han red spred sig i tidningar, tv och på sociala medier. Många försökte bildsöka efter fotot på nätet, men utan resultat. Vem var den mystiska killen? Tipsen strömmade in. Almas mamma Maria fick också många samtal.
Hej Maria, jag heter Eva. Jag var bara tvungen att ringa upp dig. Jag förstår vad du går igenom, jag vet det.
Tänker på dig om du behöver något, vad som helst. Finns jag här?
En kvinna hävdade att hon sett Alma i katakomberna under Umeå universitetssjukhus.
Jag såg det så tydligt. Hon stod på en upphöjd plats i slutet av en tunnel och jag vet att det var hon.
Parallellt med polisens utredning fortsatte intresset från allmänheten att växa. På Facebook hade en grupp som hette Hitta Alma startats. Första dagarna delades mest information om var polisen sökte och var Missing People hade samling. Men snart dök det också upp spekulationer och rykten om Alma.
Alltså, vet polisen om vad hon håller på med utanför skoltid?
Ingen vill ju prata om det. Men det cirkulerar ju droger och skit bland våra ungdomar här i Sikmark.
Kan någon moderera den här tråden? Hon tog droger bara själv. Bjöd inga andra.
Ja, det är sant. Det var bara Alma som var hög. Hon spårade. Hon slog sin bästis rakt i ansiktet och sen klättrade hon upp på ett hustak på Lillgårdsvägen. Och alla hennes kompisar de skrek att hon skulle komma ner, men hon sa att hon skulle upp till stjärnorna.
Polisen inriktade sig nu på att hitta Sam. Men trots mängden av tips var inget som ledde dem fram till honom. Förundersökningsledare Eva-Lena Larsson.
Vi hade hela tiden en känsla av att vi hela tiden sprang efter. Vi arbetade mot klockan.
Men ett spår hade de att gå på. I Almas mobiltelefon fanns ett nummer sparat under namnet Sam. Numret gick till ett oregistrerat kontantkort, men till slut fick polisen ut uppgifterna från operatören.
Det visade sig att det var sålt i Luleå.
Eva-Lena Larsson blev övertygad om att Sam var från närområdet, förmodligen bosatt i Luleå-trakten.
Nog skulle det finnas massa folk som kände igen honom, men ingenting dök upp.
Thank you. Det är Alma som sjunger. Hon har vänt kameran mot sig själv och filmar medan tårarna rinner ner för kinderna. Ur mobilen strömmar tonerna av en låt. Klippet fanns på Almas mobil och spelades in dagen innan hon försvann. Den torsdagen hon inte var i skolan. Hon ser ut att sitta på en buss. Tät grans skog svischar förbi.
Jenny, vill du ha lite kaffe?
Jättegärna.
Ja.
Jättegärna.
Jag var hos Maria igen, Almas mamma.
Vill du visa mig någonting eller?
Hon stod lutad över min laptop som jag placerat på köksbordet. Jag hade studerat videoklippet från Almas mobil om och om igen. Men jag som känner varje kurva runt Sikmark, varje vägkorsning, varje grusad avfart, ingenstans såg jag något bekant. Vart var bussen på väg?
Så här. Den här videon hittades i Almas telefon.
Jaha.
Och den är alltså filmad dagen innan hon försvann. Och jag undrar om du vet var hon är.
Men usch, det här har inte jag sett.
Maria ville se klippet en gång till.
Nej, jag vet inte var hon är. Jag ser inte var hon är någonstans.
Däremot kände hon väl igen låten.
Vi har en gemensam jogginglista på Spotify som vi... Ja, men vi brukar köra den när vi tränar. You got to learn how to live without you. Hon har den där textraden på sitt rum. Någon slags vykort eller något, jag vet inte. Hon har satt upp det precis liksom, ovanför skrivbordet här. Ja, men du hittar ju själv.
Jag gick upp Almas rum för att titta. Återigen stod jag framför affischerna och gosedjurshundarna på sängen. Det var lika stökigt som förra gången. Över skrivbordet satt vykortet. Motivet var på eldslågor och på det citatet skrivet i vita snirkliga bokstäver. Så vände jag på kortet och läste på baksidan. Texten är tryckt istället för handskriven. Det är ett sånt vykort man kan skicka via en app.
Förlåt, Alma. Det är jag som är feg, inte du.
Förlåt, Alma. Det är jag som är feg. Inte du. Jag tänker gå upp på bron. Sen allt över. Lyssna på vår låt och glöm mig. Snälla, glöm mig. Din Sam forever.
Din Sam forever.
Låten som Alma sjöng var Sams avskedssång. Det var därför Alma grät på bussen. Sam hade tagit livet av sig. Och nu var Alma försvunnen.
Jenny, vill du ha din kaffe?
Du har hört tredje delen av fallet Alma Diaz. En P3-serie i 7 delar baserad på verkliga händelser. Med Malin Persson som Jenny Ljungmark. Medverkade gjorde också Agnes Pojanen, Jolin Stadin Maglic, Vendela Kitok, Einar Furmark, Anna Skarate och Gloria Tapia. Manus, Mattias Grossin, Emma Janke, Moa Larsson och Laura Vilborg. Ljud och mix, Gabriel Wikede och Mikael Brodin. Regi, Emma Janke och Laura Vilborg. I anslutning till det här programmet har vi samlat information, telefonnummer och nödkontakter för dig som mår dåligt eller har självmordstankar. Gå in på sverigesradio.se och klicka dig fram till P3-serie. Fallet Alma Diaz görs av produktionsbolaget Ljudbang för Sveriges Radio.